Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Nytt år, ny säsong. Det här är Fighterpodden Nedslag med det senaste inom kampsport och i dagens program. Det blir MMA och det senaste från UFC-galorna och om Viaplay förstörde UFC 257. Vi pratar om Bellators lättviktsklass jämfört med UFC. Och det blir boxning och de kommande stormatcherna. Detta och mycket mer i Fighterpodden Nedslag. Hej och varmt välkommen till Fighterpodden Nedslag. Det här är podden för dig som älskar kampsport. Och det är nytt år, 2021. Jag heter Mårten Söderström. Där sitter hon fortfarande på distans, Elin Blad.
Hej Mårten, kul att se dig igen.
Samma. Och Simon Kölle, tjena tjena.
Tjena tjena, alltid kul att se er båda.
Ja, det var länge sedan, så vi har lite grann att prata om nu, stämma av. Så här, hur var julen? Och, ja, första frågan bara, jag vet att den är konstig, men har någon av er haft coviden?
Jag tror inte det. Jag testade mig för antikroppar innan jag skulle fara upp till mina föräldrar, men nothing. Så jag verkar ha klarat mig.
Nej. Simon?
Ja, men samma här. Det verkar som att jag har klarat mig.
Och samma här. Ja, samma här.
Ja, Men nu är det väl typ alltså minst var 20:e som har haft det i Sverige.
Ja, säkert. Jag tänker på att
minst.
Hela vår förra säsong präglades ju väldigt mycket av det som typ all kampsport först upphörde. Och tack vare egentligen UFC ska man säga så hade vi ganska mycket MMA att prata om. Men det är ju fortfarande även speciella tider och många klubbar som då hoppar fram och tillbaka hur de liksom ska agera just nu kring det här.
Aha. Jo, men det har varit mycket om det och det har varit en del av det också under lovet eller ledigheten här. Att lite tjafs mellan klubbar och lite utspel i media och sånt angående vilka som faktiskt fortfarande kör på. Tabo och Montesiola som satt i tv och sa att jag säger inga namn, men
ja,
det finns jag tyckte klubbar. Det inslaget med Tabo och Peter Löv var riktigt bra.
Peter.
Jag tyckte...
Ja, vi kan väl säga att han var med i Nyhetsmorgon ska vi säga. Och berättade just att när det gäller sport och idrott så har kampsporten drabbats väldigt hårt.
Jo, men det har, och jag tyckte en sak som var väldigt bra där utan att gå in för långt på det, det var den här liknelsen också med att bandy i Stockholm har fått 27, en arena för 27 miljoner. Det skulle göra ganska mycket för svensk kampsport om vi fick 27 miljoner, alltså förbunden då tänker jag på. Det är liksom, det är fortfarande lite styvmoderligt behandlat kampsport i Sverige.
Ja, det var mycket det som det handlar om ju. Precis det som Tabo sa där och Peter, liksom att vi är stora klubbar och vi har ingenstans att ta vägen.
Ja, men så är det ju.
Vi har ju ett ganska späckat program idag. Ska vi kasta oss in lite grann i vad som har hänt just nu? Vad har du på tapeten, Simon?
Ja, men alltså innan jag drar igång det så skulle jag vilja säga att jag tycker att det är väldigt kul att Fighter Mag, tidningen då på nätet, har fått lite nya skribenter. Det har blivit lite ny action där. Det är Philip Dersén, Teddy Stenmark, Oscar Bok som kör på. Och det tycker jag är jättekul. Att det blir liksom lite mer action. Så att in och läs där, för nu händer det grejer. Och mycket boxning också. De kan boxning rätt bra. Så att det tycker jag är väldigt kul. Att man, för det finns typ ingen annanstans man kan läsa om boxning. Men det är mycket MMA såklart och andra kampsporter och så. Så att in där, det tycker jag, det är mitt tips.
Vi är ju en del av Fighter Magazine. Vi får väl bjuda in dem till podden så får de lite grann presentera sig.
Det tycker jag verkligen. Alla tre kanske. Nej, kanske en i taget. Nej, men någonting. Absolut, det tycker jag. Det tycker jag låter spännande.
Vad har hänt senast nu innan vi kastar oss in lite grann på UFC? Vi har ganska mycket att prata om för det var ju en bra gala i helgen. Och diskussionen kring det här med Viaplay och så vidare. Just men det, vad har vi just nu? Är det någonting som du vill ta upp?
Ja, men jag kan ta upp lite så små grejer första. Och det är att, eller små grejer, stora grejer för de inblandade såklart. Men Sebastian Kadestam gick en ny match i One. Organisationen One då. Och förlorade, tyvärr, på neck crank. Och så, det var tråkigt. Vi hade en annan förlust också, Hamza Boghamza, den framstående stående fighten framförallt. Han förlorade tyvärr också i UAE Warriors Arabia. Så att, och det var faktiskt att doktorn stoppade mellan ronderna. Mm-hmm. Så att han fick inte gå ut, han ville gå ut faktiskt vidare. Sådär. Så att, det var en jämn match, vet jag har inte sett den faktiskt ska jag säga. Men jag, vad jag har hört så ska det ha varit en jämn match. Men det är såklart tråkigt. Utöver det så är ju, tycker jag, eftersom att vi har tipsat om, eller pratat om där, TV4 där och det, så kan vi också nämna Madeleine Wall, eller Madde Wall, som, eller Madde Wall Bainer, som, och Anthony Jigit, boxaren, som båda är aktuella med att de är med i TV4s just Elitstyrkans hemligheter, ett program där som är väl engelskt tror jag, kanske från början, kanske amerikanskt, men nu har det kommit till Sverige. Och så det går på söndagar, ett avsnitt finns ute än så länge.
Har du sett det än, Elin?
Jag har inte det, men det, jag har faktiskt blivit tipsad om det från en bekant som tyckte att det där skulle jag säkert tycka om att kolla på. Så jag har inte sett det än, men jag planerar att göra det. Har du sett det, Mårten?
Ja, men jag kollar faktiskt på det och jag tycker att det var lite lockande. Det ligger väl lite kanske också i min natur det här att liksom, alltså när det kommer någon som är kaxig och är väldigt vältränad, hur går det egentligen? Och de här som är lite mer mentalt starka och så vidare. Men nu kan inte jag säga för mycket för då blir det lite spoiler alert här. Jag säger titta på det.
Och, jag lovar att ha tittat på det till nästa vecka så kan vi prata om det då.
Ja, då kan du till och med ha sett två avsnitt då, eftersom att det kommer ett nytt på söndag. Så. Nej, men absolut, det tycker jag. Det var spännande och roligt. Och det var flera, och just kul med Anthony Jigit också, att han får liksom, han är ändå världsfighter, har gått liksom fighter på hög nivå och är inte alls känd egentligen för gemene person. Så att det är lite roligt, tycker jag.
Bra. Ska vi kasta oss in då på UFC? Ja, det var ju länge sedan vi hade en sån hypad UFC-gala som just den här 257 där vi hade McGregor mot Poirier. Men diskussionen tyckte jag mest var kring, i alla fall i Sverige, Simon, det här med pay-per-view.
Ja, men det var ju det. Det var mycket snack om det. Och på just Fight Magazine som jag nämnde där, en av de nya skribenterna, Philip Dersén, han skrev en krönika om att Viaplay har förstört UFC 257. Jag håller inte riktigt med om det. Jag håller med om att det kanske är lätt förstört, men att det är just att det är Viaplays fel. Jag har lite inside information. Jag har inte varit där, så det är hörsägen, så det håller inte i rätten. Men det jag vet är att det har varit hårda liksom, förhandlingar. Och då har UFC varit väldigt tydliga med det, att om inte Viaplay följer de här grejerna med att ha liksom pay-per-view, då kommer de byta och ta någon annan aktör helt enkelt som får ta UFC i Sverige eller Norden.
Aha.
Där är en av de saker jag verkligen tycker om med dig, Simon, att du är som den här växeltelefonisten som så här lyssnar in lite och alla så här hör av sig till dig med lite random fakta så vi får veta hur det faktiskt går till eller kanske går till.
Men jag undrar, Elin, köpte du galan?
Finns det någon så här Fifth Amendment på svenska att man inte behöver svara på en fråga om det kan bli incriminating?
Då kan jag säga till dig som lyssnar, det innebär att Elin har sett galan, men okej, okay, Simon, har du sett galan?
Ja, jag har sett galan, absolut.
Men jag har såg du den betalt inte live. För galan?
Jag såg den inte live, så jag kollade på den i efterhand. Alltså, jag såg live faktiskt de första, alltså underkortet då, det var ju på Fight Pass, så att sen så såg jag det andra dagen efter. Alltså, det är också lite så här, det är väl det som jag tror är lite jobbigt.
Ja, men du betalade.
Vad sa du?
Du betalade för att kunna
efterhand.
Se.
Jag tycker inte du ska hålla på och ställa sådana här frågor.
Jag betalade ju liksom glatt.
Du betalade såklart. Ja, jo, men jag får det faktiskt gratis så att jag behöver inte betala. Men det är, vet du, ja. Så att,
jag tänker att innan vi tar upp nu UFC 257, det kanske blir svårt det här, men det har ju varit uppehåll. Ska vi ta lite grann om tidigare UFC innan vi landar i den senaste?
Men absolut, jag tänker att vi kör en riktigt snabb genomgång där. För att året öppnades ju med nu en Fight Night-gala. Mm. Steven Thompson som slog Jeff Neal. Jag kommer ihåg att vi snackade lite om Jeff Neal där. En sleeper, en underdog som hade många segrar i rad. Men det var ju ganska tydligt. Han kunde inte stå emot Steven Thompson. Förlorade den matchen ganska tydligt. Och sen José Aldo som var lite borträknad. Folk tyckte han lite gammal och så vidare. Och så vidare. Men han slog ju Marlon Vera. Och det var ju liksom de två huvudmatcherna på den galan. Mm. Sen släpper jag inte in det nu. Jag kör vidare, eller vad säger ni?
Kör på.
Sen UFC on ABC 1 kom efter. Holloway versus Cater. Och det var ju alltså en jäkligt vass Max Holloway, eller vad säger ni, alltså, dominerade Calvin Kattar. Och Dana White var ju upprörd så inåt helvete på sidan av. Han ville ju liksom att den skulle stoppas. Vad säger du, Mårten?
Ja, men jag tänker dels faktiskt bara att det var på ABC. Det var ju en jättegrej. De hade ju en supersnack om det här att det var på ABC. För det har inte varit liksom kampsport på den kanalen på sen Muhammad Alis dagar. Så att det var ju ett bra kort att starta med. För alltså, Holloway slog ju sönder och samman honom.
Ja, men verkligen. Såg du det, Ellen, eller?
Alltså, jag tyckte nästan att det var roligare med diskussionen som blev efter galan när Max Holloway pratade liksom om det här med att han inte har sparrats inför den här matchen. Mm. För det är när han liksom vinner matchen på ett så fullkomligt överlägset sätt och är liksom i sin typ vassaste form någonsin. Ja. Och säger en sån sak, det provocerar ju otroligt många som ser den hårda spärringen som bread and butter, men det är Jag tror att det är, han är inne på någonting.
Ja, men han är det, och den som kanske var först med det på den nivån, det var ju faktiskt Robert Lawler som hade liksom vinster, förluster hit och dit, och sen så kom han ju tillbaka och hade värsta runnen och fick bältet och allting, och han var ju också sådär, det blir något sparringpass liksom inför match, och han körde alldeles för mycket hård sparring hela tiden i karriären liksom. Men det var ju fantastiskt stående i alla fall från Max Holloway, tror jag vi alla är överens om. Sen hade vi också en riktigt bra stående från Jing Liang, som också så här, som flyger lite under radarn, kanske för hans härkomst och så, att det blir liksom att så här, han är ju jättestor i den regionen såklart, Kina och sådär. Han imponerade ju väldigt mot Santiago Ponzinibbio och slog honom med en vänsterkrok. Grymt, verkligen en stor underdog. Carlos Condit, apropå gubbar som vi alltid pratar om, han vann gubbkriget mot Matt Brown på domslut. Inte samma Carlos Condit som vi minns, inte samma Matt Brown som vi minns, men whatever. Sen har vi ju haft Michel Chiesa som slog Magny också på en gala på ett enhälligt domslut. Wally Alves har vunnit på TKO mot Monir Lasses. Sen kom vi till UFC 257 då.
Tänk att jag glömt allt det här. När du säger dem kommer jag ihåg dem, men det har varit ganska många bra matcher.
Ja, det var ju också en gala, den där som jag nämnde sista då, den var ju så här på en onsdag, så den var ju liksom mellan då.
Ja, just det.
Så att det var ju verkligen så här tre galor på kort tid liksom. Men sen kom vi till 257.
Ja, vilken superhype det har varit mellan Poirier och McGregor. Jag tänker just på det vi pratade om Max Holloway här. Man glömmer liksom det att Poirier har ju slagit Max Holloway, han har slagit Justin Gaethje, han har slagit Alvarez. Och ändå var jag helt säker på att McGregor skulle vinna. I was wrong.
Ja, men jag var också, hade också fel. Jag trodde också att McGregor skulle vinna. Men man ska inte glömma att det var bara alltså, McGregors i UFC i alla fall andra match i lättvikten. Ja. Han har inte gått match där. Nu ljög jag väl för sig. Han har mött Ed Alvarez också. Så att, det var hans tredje match där, eller sånt där i lättvikten. Han mötte Khabib också förstås. Så att det är väl det liksom. Han har två förluster där i lättvikten såklart. Men alltså, det var ju drama innan. Jag vet inte om ni hängde med på det, men det var ju liksom dagen innan galan, där kom det ju ett stort jävla märkligt drama som skedde.
Det var väl någon som hade såhär smugglat in det lät som en riktigt såhär billig Bondfilm som du hittade såhär längst ner i lådan på Walmart.
Det var inte Bourne-filmen. Nej, men det var liksom den obesegrade tysk-marokkanska fighten Otman Azaitar som alltså 13-0 i rekord, liksom lovande framtid verkligen, vunnit två matcher i UFC och allting. Han blev alltså så jävla sparkad från UFC dagen innan galan. För att hans team då klipper av, de har ju så här band på sig då på handlederna liksom, som så här festivalband motsvarande. Måste hålla sig inom fighthotellet där, så det är vissa som har gnällt på det också. Det är ingen fight island, det är fighthotell liksom ungefär. Man bara måste vara på hotellet. Hur som helst, de klippte ett sånt och gav till några utanför. Varpå en då snubbe satte på sig det där, klättrar in på liksom in genom en balkong. Eller in, först in på hotellet, sen ut på en balkong, och sen så har han alltså hasat sig ner på en stupränna fyra våningar.
Va?
För att komma, ja, det är helt jävla bisarrt, för att komma till Otman Azaitars liksom balkong då. Där har han lämnat en väska och sen så har han stuckit iväg, och allt det här har ju filmats liksom. De har ju såklart så att, och då är det så här, vad fan de här var det han ville ha?
Förtryckarstaterna har ju hyfsad övervakning precis överallt.
Ja, men vad var det,
så det var ju inte
ville,
superintelligent.
Vad var han ville föra in liksom? För det är också så här,
kexchoklad?
Ja, men alltså, antingen är det någon sån här riktigt sopig. För hotellet, de kan ju typ fixa allt också. Men, ja. Men så det, teorin är ju att det kan vara liksom kanske någonting som är olagligt, och framförallt kanske att det är dropp. Att det är liksom, så att han kan, för det är förbjudet med dropp, och då kan man ju få in det liksom på hotellet och, för att återhämta sig. Men vem vet, jag ska inte säga det, det vet vi ju inte. Så det där är bara spekulationer.
Men det är kul att spekulera.
Ja, älskar. Men han är ju rökt, han är ju körd nu.
Han är så jävla rökt, det är helt kört. För det är också, det är verkligen en sån stor förtroende grej, och jag hatar ju den typen. Men sen så började ju...
Alltså det handlar ju inte bara liksom om den här snubben, och, för det är ju liksom om de inte lyckas hålla säkerhetsarrangemanget, då är det väldigt, väldigt, väldigt många personer som blir av med jobbet. Så det är dyrare än en obesegrad snubbe att låta honom komma undan.
Men så är det ju verkligen. Men sen så kom ju galan till slut igång i alla fall. Det var ju lite publik där i alla fall. Det var väl typ 2000 pers eller något sånt där. Och sen så var det ju då svensk Amir Albasi som gick sin andra match. Och det gjorde han mot väldigt tufft motstånd i Zalgars Sumagulov. Och det var ju alltså en stabil Amir Albasi, skulle jag säga.
Verkligen, Sumagulov var ju ingen gröngöling alltså. Men jag tyckte att Albasi, han bröt ner Sumagulov. Men hur ser vi på Albasis framtid nu? För han är typ, han var rankad 15, jag vet inte vad han är nu. Men han måste ju ha liksom, han är väldigt, vad ska jag säga, han ska ha bältet. Det är ju hans fokus nu.
Jo, men det är ju det, och det har han alltid varit övertygad om. Jag menar, man ska inte glömma, han är ju runt 30 nu, men alltså, man ska inte glömma, eller knappt 30. Så, ja, han började när han var 16 år, så att, det är ju, han har ju hållit på länge med, han har hela tiden vetat om liksom, i sitt huvud att han kommer komma till UFC. Och jag vet lite, jag känner ju hans tidigare manager rätt väl, Hessam, och det är, han är ju så här. Han fick tidigt alltså erbjudande om Bellator och allt möjligt. Alltså så här, sen gick jag inte, var ju han i Bellator sen senare. Men han fick det långt tidigare än det. Och så här, det var intressenter från UFC så här, som tittade på honom. Så att det var ju... Så att det har varit ögon på Amir ganska länge. Men han är väldigt stabil, och jag tror att han chockade en del. De pratade om honom som en stående fighter första matchen. Jag kommer ihåg att vi snackade om det, och att de var så här förvånade att han liksom drog ut. Men det var ett svartbälte som han drog ut liksom, och det var ingen duvung i första matchen. Men nu visste ju folk att okej, han kan grappla sig som, och han är liksom en sån, han är den här, lite grann den här nya typen av grapplers också, lite som Alan Finfo och den stilen.
Lurig
men också väldigt alltså tuff, och går på lås hela tiden. Och verkligen, alltså försöka avsluta, inte ligga och liksom, du vet, så här, surfa på någon bara och liksom hålla position liksom, utan ja, kul, jättekul.
Ska vi ta oss då till Poirier mot McGregor?
Jag tänker att jag nämner några matcher innan, för det var ju alltså, det här var ju en späckad gala. Marina Rodriguez 13-1-2, hon slog Amanda Ribas som var ju råhypad och hade vunnit flera matcher i rad, och jag menar, det var hennes, men hon hade en förlust på delat domslut. Jag menar, nu var det liksom alltså TKO vann ju Marina Rodriguez på, så det var ju en underdog verkligen. Kul match också, spännande liksom att se en så tydlig liksom grappler versus striker. Så hade vi Joanne Calderwood, så det var bra matcher på tjejsidan, som slog Jessica Ai i en ganska utdragen lång match som var väldigt tuff, och de tränar på samma ställe just nu under covid-tiderna i Las Vegas. Så här, har tydligen skåpen bredvid varandra, så att jag kan tänka mig att det blir lite halvjobbigt nu nästa vecka.
Vilken tension så här, sista veckorna, står liksom och tittar när den andra håller på och sparrar och bara Jag tyckte det var en jättespännande match. Jag höll ju ganska mycket på Joanne Calderwood, framförallt för att jag har träffat henne och jag har brottats med henne. Så då ville jag ju såklart att hon skulle vinna lite extra. Ja. Så det var väldigt kul.
Det är nästan som att man har glömt det, men hon bodde ju faktiskt i Stockholm ett tag och körde Polestars och sådär. Så att Joanne Calderwood. Men du kanske har träffat henne någon annanstans?
Alltså jag träffade henne på, det var vad kan det vara? Var det 4 eller 5 år sedan som den här stora galan på Tele2 var?
Ja, det är längst.
För det var i samband med den så körde UFC en pressgrej, och då var jag faktiskt där för Fighter Mags räkning. Så då var Dan Hardy, Travis Brown, Joanne Calderwood och Uriah Faber var där. Och då fick jag brottas med dem. Det var väldigt kul.
Fick du brottas med din älskling? Uriah.
Det fick jag.
Uriah Faber.
Han drog inte ut mig. Jag vet, han kanske var lite snäll. Men det var väldigt roligt.
Surfkillen.
Surfkillen är lite roligt. Men i alla fall, sen har vi Michael Chandler som gjorde debut i USA som vi måste verkligen prata om. Han slog ju Dan Hooker första ronden.
Just det.
Alltså ett högintressant namn verkligen i liksom UFC som kommer in, han levererar, han kändes lugn, han kändes stabil och allting. Men, och det här är ganska intressant, det här ställer ju lite intresse av också så här, hur bra är egentligen Bellators liksom lättviks klass? För att Michael Chandler var ju champ där, men han fick ju stryk av Patricio Ferreira, och det är ju alltså som att 31-4, så att det, som är kämp i lättvikten. Så hur bra är då Patricio, kan man undra, alltså när Michael Chandler slår Dan Hooker på det här sättet. Och jag menar, och dessutom det finns andra namn där, Emmanuel Sanchez, han ska möta honom igen, alltså Patricio, de ska mötas i Bellator nu i semifinal, i, de har ju kört en sån här turneringsform, de ska mötas i semifinal, och på andra sidan den där. Så Emmanuel Sanchez är också intressant i det jag vill säga. Men på andra sidan så har ju redan en kille som heter AJ McKee. Som är inte så jäkla gammal. Han har 17-0 i rekord. Slagit alla på, liksom, inte alla i karriären, men de senaste matcherna bara avslutat dem. Han är i final där på andra sidan. Och han har gått alla sina 17 matcher i Bellator. Hur bra är han? Alltså det är så här, han är nog fan topp 5 även han i UFC. Så att jag vill nog hävda att jag menar, Benson Henderson är i Bellator. Alltså det är så här, det är jävligt bra. Det finns flera andra som är där som också är riktigt vassa. Så att det är bra i Bellator just nu.
Men vi har pratat om det förut, det här som heter The Ali Act. Att man skulle kunna egentligen tvinga champs från olika organisationer att mötas. Det har ju inte blivit någonting med det där, men vi har tagit upp det historiskt sett. Men jag är ju så triggad av det.
Jo, men faktiskt. Och det blir extra tydligt när det är något som bra. Typ som när vi hade Pride. Då var det så tydligt liksom att man känner att det kanske inte nödvändigtvis är den bästa fight. Nu är ganska många överens om att Habib är den bästa liksom fighten i världen. Men annars det blir så tråkigt om man vet att hur många i Bellator kanske skulle kunna slå liksom McGregor eller någonting sånt där. Det vet man inte nu liksom. Så, och vilket är en segway ändå till huvudmatchen förstås.
Ja.
Dustin Poirier mot Conor McGregor. Vad säger ni?
Elin, tycker du?
Alltså, jag går ju in i varje McGregor-match med ungefär samma känsla. Jag är alltid rädd att han ska vinna för att jag tycker att han är så ett jävla arsel. Men
fast
det...
nu kan du tycka att han är arsel. Han är ju jättesnäll nu. Han var ju nästan töntig tycker jag liksom, på de här presskonferenserna.
Alltså, jag tyckte att det var trevligt att se att han faktiskt har det i sig att vara lite sportslig. Men det var väldigt spännande. Efter första ronden så tyckte jag ju definitivt att McGregor hade övertaget. Men att se liksom i andra ronden där när Dustin börjar få fäste och när han liksom bara öser på med intensiteten och faktiskt lyckas knocka honom. Alltså jag kollade ju på det här på söndag förmiddagen och jag skrek när det där hände. Så jag tror att barnfamiljen bredvid som på prov fick någon chock, för jag blev så överväldigad av det. Jag tyckte det var extremt snyggt avslut.
Jag tycker att det var otaktiskt av McGregor. Det är lite kul. Alltså, ja, jag har ju precis som du Simon kommenterat en hel del kampsport. Och jag satt och sa, när jag sa liksom bara så här, han kan inte ta fler låga sparkar nu. Då har man kommentatorerna, han kan inte ta fler låga sparkar nu för det här kommer inte gå. Och så ser man liksom att han börjar släpa med fötterna, tappar distansen lite grann. Och sen var det så, alltså, nu lät det som att han hade sparkat av benen, så var det ju inte alls. Men det går inte att ta tillräckligt många sådana sparkar på samma position. Det gör för ont till slut och då tappar han hela sitt game på något sätt.
Och det är lite the name of the game, alltså man måste kunna anpassa sig. Och det vet vi inte hur bra McGregor har gjort det förut. För det är när han får fäste och när han liksom styr, då är han så otroligt bra. Och det lurar in folk att komma för nära, de ska backa, så hinner de inte backa ur. Och då så träffar han med sin vänster och så är det godnatt. Det är liksom hans game hela tiden, så lockar han fram. Men då behöver han stå med benet fram så där ganska tung på liksom främre benet. Och då är man... Ja, då har ju såklart Dustin tittat på det, och de har dessutom mötts förut, så, det är så här, då kan man verkligen satsa på den låga sparken liksom, under knät. Ja.
Men det var ju många som gjorde analysen att McGregor egentligen har haft väldigt mycket fokus på att förbereda sig inför en boxningsmatch med Pacquiao, att han har jobbat så mycket boxning och att det var därför hans stance var mycket mindre rörlig än vanligt och var mycket tyngre på fötterna för att den är mer boxningsanpassad, för att han inte tog det här riktigt på allvar utan istället har jobbat på någonting som skulle vara för nästa match. Jag vet inte om det ligger någonting i det eller om det bara är,
jag vet inte, det är svårt internetbabbel. Det är svårt att säga liksom, men det känns ju som att McGregor, när han har tidigare kommit från liksom förlust då, om man säger Nate Diaz, så har han ju anpassat sitt game och sådär, och nu kändes det som att han mest körde på och lite som du säger, eller han kanske tittat på liksom, kört ganska mycket boxning och lite sådana där grejer, så att det var ju tråkigt för att få tillbaka, om vi ska få tillbaka liksom Khabib Nurmagomedov, för att det är ju, han hoppades ju på att det skulle hända någonting där, och jag menar när Tony Ferguson dessutom har torskat, och jag menar det är så här. Ja, Michael Chandler sen kanske, eller liksom Oliveira, det blir, är ju intressant såklart. Men det är lite sådär att ja, han kommer ju inte komma tillbaka på ett bra tag nu, kändes det som. Nej. Då blir det nog vakant bältet, så får vi se. Men alltså pay-per-views, vi nämnde ju det ändå i Sverige, det var ju grymt många köp. Över 1,6 miljoner köpte pay-per-view. Och det är alltså näst bäst, förlåt, tredje bäst i UFC:s historia. Och det innebär att eller hur?
Är det bara McGregor Galor som är topp?
Topp fem. Topp fem är McGregor Galor. Och då pratar vi all kampsport som inte är boxning. Boxning har fortfarande några galor som är högt uppe. Men annars så, jag menar, liksom alla MMA galor och sånt.
Ja, men nu står det 1-1 mellan Poirier och McGregor vid en rematch.
Jag tror det. Det är bara en tidsfråga.
Eller hur? McGregor vill ju framförallt, jag tror även att Poirier vet det.
Pay-per-view-siffrorna talar ju för att de kommer boka den matchen. Ha. Vill de tjäna pengar så bokar de den.
Vi ska strax snacka lite boxning. Jag tänkte bara, det är ju en UFC i helgen också, Simon.
Det är ju det. Det är UFC Fight Night, Overeem versus Volkov. Och det är ju Alistair Overeem då mot Alexander Volkov. Och Overeem alltså 47-18 i rekord. Alltså, han har gått så jävla många matcher. Och han kommer från två raka segrar på Ground and Pound. Eller avslut då, ska vi säga, via Ground and Pound. Och totalt har han vunnit 4 av sina senaste 5 matcher. Så att det är ju alltså Overeem. Han har ju så här stints, eller vad säger man? Han har olika som, nu går det jättebra. Sen så plötsligt så har han några förluster och sådär. Men det här är alltså helt sjukt. När jag tittade på det precis innan. Det här är Overeems 20:e UFC-fight. Det känns som att det var inte så sjukt länge sedan. Det känns inte som att det var så länge sedan han kom in i UFC, men det börjar bli ett par år sedan.
Vart var det han var innan?
Innan det var han i Strikeforce, men han var ju runt ganska mycket och sådär. Han vann ju Strikeforce-turneringen och sådär. Var riktigt vass, kom in i UFC och slog liksom Brock Lesnar faktiskt.
Just det.
Och sådär, Frank Beer och andra. Alexander Volkov 32-8. Och Alexander Volkov var i Bellator innan. Han har ju en vinst. Kommer han ifrån, och sen så har han ju, det här är hans 9:e UFC-fight, det är också helt sjukt tycker jag, så det är ganska tung, pun intended, main event. Och sen så har vi då co-main, och det är Corey Sandhagen 13-2 rekord som möter den gamle räven Frank Edgar 24-8-1. Så att ja, det är spännande. Det kommer vara mycket galor nu, så att vi pratar inte vidare framåt tycker jag. Och det är många som frågar såklart, när möter han, alltså Khamzat Chimaev, när kommer han möta Leon Edwards?
Hamzat.
Ja, precis, Hamzat. Och det kommer inte, det får vi ta sen, för det är ju mars först. Ja. Så det kan vi lägga framåt.
Då lämnar vi lite MMA och UFC och går in till boxning. Det är ju en del kommande stormatcher i boxning, Simon.
Det är ju det. Och jag tänker främst gå in på 1,5 matchen. Och jag tänker det är Ryan Garcia, 22-åring, 21-0 i rekord. Och det är vanligare, så att när vi nämner, säger typ, om någon har 21-0 i MMA, då är det liksom helt enastående, enormt. Boxning är ju det också bra, såklart, fantastiskt bra. Men det är inte riktigt lika som enormt sådär. Men han har 85,71% knockout ratio. Så att han är en riktig knockout-maskin. Och han möter alltså Emanuele Dapidran Pacquiao. Mer känd som Manny Pacquiao. Eller Pac-Man. 62-7-2 i rekord. Och lyssna på det här. Pacquiao, det här är typiskt kall info som jag tycker är kul. Han gjorde sin debut 1995. Oh. 22 år är Ryan Garcia. De var inte han ens född.
Åh, så roligt.
Så de ska mötas snart. Men många hade ju hoppats på att alltså, Terence Crawford, som är jätte jättestort namn i boxningen. Han har ju tre bälten i tre olika viktklasser. 37-0 i rekord. Och det säger lite, jag menar, ni ser ut som frågetecken nästan nu. Och det är lite sådär att det är så sjukt med boxningen där att den inte har liksom den genomslagskraften alltid hos alla. Sådär, för det är liksom ett enormt namn egentligen. Men sådär, det är lite tyvärr så att boxningen har inget tydligt liksom, tydlig media i Sverige på så sätt. Men hur som helst, man hoppas på att de skulle mötas, men det kommer inte ske just nu. Och Terence anser ju att Pacquiao försöker ducka honom och sådär. I don't know. Om Pacquiao slår Ryan Garcia så möts nog de efter, skulle jag tro. Men apropå boxning så har vi också en match som jag tänkte dra in dig, Elin, och snacka lite om. Det är alltså YouTube-stjärnan Jake Paul som ska möta Ben Askren i en boxningsmatch. Alltså, what the fuck? Vad händer?
Men Ben Askren brottar
Ben Askren. Var
det inte
Floyd Mayweather han skulle möta?
Jo, det var ju en massa snack om det först. Sen vill han möta, han tror också på riktigt att han kommer möta Nate Diaz. Han tror att han kommer möta McGregor.
På ett sätt vill jag se alla de här matcherna, för jag vill se den här snorungen få stryk av folk som faktiskt kan slåss.
Han har 2-0 i rekord och kommer möta liksom Ben Askren i boxning. Och han är helt ärlig. Han var intervjuad här av Ariel Helwani och alltså Jake Paul och sa att han tror ju inte att Ben Askren kommer hålla i två ronder. Alltså. Han knockar honom inom två ronder.
Alltså det finns ju en sannolikhet att han har rätt i det, för Ben Askren är...
Jaha, du menar att han tror att Ben Askren inte håller mer i två ronder. Jag trodde han pratade om sig själv.
Mm. Nej, han tror själv. Men Ben Askren har sagt att han knockar honom inom 7 ronder. Det är 8 ronder. Så att, men alltså Ben Askren är ingen boxare.
Han är en rappler.
Dålig nacke och allting, så att jag menar det är inte helt hundra på så sätt.
Det är en så konstig matchning. Alltså varför?
Att det är kul, Elin. Det är konstigt.
Men okej,
när är det här, Simon? Är det långt fram eller?
Det är väl april, va. Så att det kommer ju dröja. Vi kommer kunna snacka om det sen, men jag menar det är så här, han är ju sånt skämt när Jake Paul. Jag vet inte hur mycket man ska ge en sån luft egentligen. Du vet, han kastar liksom piss, nedpissade liksom papper som han har sett, han har kissat på Dylan, Dylan Danis kastade ju det när han höll på att göra någon inspelning, stod med ett helt filmteam, då åker han förbi med bil och kastar piss på honom liksom, och så här, någon typ blöjliknande grej, och då Dylan Danis jagar honom. Men det är liksom för att få views, och folk kollar ju på det. Det är liksom, och jag lovar att några av era kära lyssnare nu kommer gå in och leta upp det också. Det är lite så här, även om man vet att det är barnsligt, så är väl det liksom lite så här tricket på YouTube delvis. Alltså det här att folk går in och kollar på meningslösheter typ. Men det är en ganska meningslös match, men det kommer ändå bli massa uppmärksamhet kring den.
Såklart.
Jag tycker det är lite tråkigt när såna här plojgrejer blir liksom det som blir uppmärksammat i kampsport, och det som kanske medier, eller framförallt det som är lite mer mainstream, alltså med tidningar och tv, att de förmodligen kommer snappa upp det, just för att det är någon så kallad YouTube-kändis. Men det blir så oseriöst för alla de liksom som är riktiga atleter och som lägger hela sina liv på det här, som aldrig får den uppmärksamheten. Men när det kommer någon YouTube-tönt så ska jag börja utmana folk att stå. Då plötsligt får det synas, och det blir ska på något sätt vara representativt för boxningen eller för någonting annat. Det är det ju inte.
Nej, men jag vill bara avsluta det där med att säga, jag håller ju med dig, Elin, såklart, det är ju inte det. Men det är ändå ganska historiskt korrekt, om man säger så, om man vill titta tillbaka. Men det var ju på cirkus här, det skedde mycket liksom boxningsmatcher och sådär. Så det är ju så här, det är en cirkusmatch, det är det ju.
Ja. Ja, jag tror att vi kommer komma tillbaka till det här garanterat, så kommer vi även veta framtiden i den matchen. Det är dags att runda av för dagens avsnitt. Du som lyssnar, häng gärna med oss framtiden och hör gärna av dig. Det är ju fighterpodden@fightermag.se. Vad ska vi ta upp? Har du frågor? Och så vidare. Vi tackar Simon Kölle för idag.
Tack, tack.
Och Elin Blad.
Tack så mycket.
Jag heter Mårten Söderström, och då hörs vi som vanligt om en vecka igen. Till det säger vi...
Puss!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.